överlever ni i värmen? Vi har nog haft en inomhustemperatur som inte har varit lägre än 27 grader de senaste 2 veckorna, tror jag. Det brukar vara uppåt 30-35. Så vi får se om jag överlever. Jag hoppas det. Vi följer ju kyrkåret nu. Och dagens tema är ju dopet. Men jag kommer fuska lite. Jag kommer använda mig av texten som är dagens evangelietext. Men jag kommer inte, jag kommer nämna dopet, men det kommer inte vara mitt huvudsakliga tema. Ifall ni förväntar er det, så att ni inte blir besvikna. Vi kan ta upp första bilden här. Att födas från ovan, en predikan om Jesus möte med Nikodemus. I alla fall en del av Jesu möte med Nikodemus. Och då kan vi ta texten som är nästa slide. Den finns i Johannes evangeliets 3:e kapitel, verserna 1-8. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sa: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom." Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Nikodemus svarade: "Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?" Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden." På vissa sätt är det en lite märklig konversation, för det verkar som att liksom Jesus besvarar en fråga som Nikodemus inte riktigt ställer. Nikodemus säger: "Du måste ju vara från Gud, för annars skulle du inte göra sådana tecken." Och då svarar Jesus: "Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Det verkar liksom inte vara ett svar på en fråga Nikodemus hade. Men Jesus är ju väldigt skicklig i att liksom, ja, men genomskåda människor och på något sätt se vad som finns i dem och tala utifrån det. Det är vad vi har att göra med här. Jag ska återkomma till Nikodemus, men jag ska bara berätta en kort liten historia. Jag jobbar som sjuksköterska, och i jobbet så får jag ibland åka iväg på någon utbildning, och då var jag på brandutbildning för ett litet tag sedan. Och det är för att vi ska veta vad vi ska göra om det skulle börja brinna på sjukhuset. Det är liksom väldigt osannolikt, för vi har väldigt bra liksom brandvarnare och sprinklersystem och allt. Men vi ska ändå vara tränade i det. Och då ingick det scenarioträning. Och då skulle vi liksom... Vi skulle gå in i ett rum och vi visste inte vad som väntade. Och så skulle vi agera på rätt sätt för att då få ut alla människor som fanns där inne och släcka bränder om de var tillräckligt små för att släckas och sånt där. Och när vi kom in där så var det ingen av oss som hittade lysknappen. Så det var liksom, det var ett kolsvart rum. Det var flera olika rum och det var kolsvart överallt förutom på något ställe där det brann. Och så försökte vi liksom famla omkring och leta efter brandsläckare och en brandfilt och sådana saker. Och det var liksom inte så lätt, det gick inte så jättebra för oss. Och vi fick det som återkoppling sen i slutet. Bara, Hade det inte varit lättare för er om ni hade tänt ljuset? Ja. Det är lätt när det är mörkt att man famlar omkring och inte vet vad man håller på med. Nikodemus och Jesus som vi läste om, de möts på natten. Och man har spekulerat i vad det står för. En del säger att, att de möts på natten, att det är för att Nikodemus vill få ostörd tid med Jesus. Att det samlades mycket folk kring honom. Och sen finns det de som menar att Nikodemus i den position han hade, så var det inte så bra om han blev sedd tillsammans med Jesus. Att det var kontroversiellt. Och då så blir det ett sätt att få närma sig Jesus utan att behöva visa det öppet för alla. Men så finns det också de som har liksom läst in en mer symbolisk betydelse av att mötet sker nattetid. Nikodemus, han var en lärd man. Han tillhörde den judiska, de styrande, det judiska rådet. Jesus kallar honom senare för Israels lärare. Och man kan också se honom som en representant för liksom mänskligt lärande. En upplyst människa. Men en av de kommentarer som jag läste om den här texten sa: "When all is said and done, the enlightened Nicodemus is in the dark." Alltså när allt kommer till kritan så är den upplyste Nicodemus i mörkret, det vill säga i okunskap. Han förstår inte när Jesus talar till honom om det mest avgörande, så förstår han inte vad Jesus menar. När Jesus säger "den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike", så svarar Nikodemus: "men hur man kan ju inte bli född igen när man är gammal." Liksom, han förstår inte vad Jesus far efter riktigt. Och det här är ett mönster i liksom flera möten som Jesus har med olika människor. Att Jesus talar till dem på ett bildligt plan och de förstår det på ett konkret. I till exempel kapitel 4, när Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn, så har de ett samtal där Jesus ber kvinnan om att hon ska hämta upp vatten till honom. Och det leder till ett samtal som handlar om det vattnet som gör att man aldrig blir törstig. Det vill säga att det finns en djupare nivå som Jesus far efter. Och hon har också till en början svårt att förstå vad det är han menar. Något som slog mig är att det finns ganska stora skillnader mellan den här kvinnan vid Sykars brunn och Nikodemus. Alltså att Nikodemus är lärd, han är kunnig, han är också tillhör de framstående i samhället. Kvinnan i Sykars brunn, hon är ganska utsatt. Hon är antagligen liksom utstött ur gemenskapen. Hon är antagligen betydligt fattigare än vad Nikodemus är. Hon tillhör de minsta i samhället. Men när de möter Jesus, de har ju varsitt möte ensamma med Jesus, så är de på ungefär samma nivå. För de parametrar som vi gärna mäter framgång med, det vill säga hur lyckade vi är, hur framstående vi är på våra jobb, hur fina barn vi lyckas få och uppfostra och sådana saker. Det är inte det som är relevant i mötet med Jesus. Inför Gud är det inte framgång eller brist på framgång som räknas. Utan det är istället med vilket hjärta eller vilken öppenhet vi har för att ta emot Jesus. Berättelsen där Jesus möter Nikodemus visar liksom att hans egen framgång hjälper honom inte att nå frälsning. The radical inability of the natural to raise itself, uttryckte någon det som. Alltså den totala oförmågan av det naturliga eller det mänskliga att på egen hand resa upp sig. Nikodemus som famlade i mörkret behövde Jesus för att liksom kunna gå till ljuset. Det finns de som tänker på det mänskliga samhället som en progression där vi liksom går från då ett mörker i symbolisk mening, en okunskap eller ett lägre tillstånd och hela tiden förbättras mot något högre och mer avancerat. Jag tycker att erfarenheten som vi ser i vad som händer i Europa idag visar att det sättet att se på världen inte stämmer. Det är inte så att vi går från mörker till ljus, för vad vi ser nu är ju ett mörker som lägger sig när det gäller synen på främlingen. Nu har börjat rädslan ta över. Talet om liksom att det mänskliga framåtskridandet ska komma till någon slags kulmen och vi ska kunna skapa ett paradis på egen hand. Det verkar inte vara möjligt, åtminstone är inte möjligt att samtidigt inkludera de minsta i samhället. Det är bara möjligt på bekostnad av att vi utestänger andra. Utan Gud så kommer de mänskliga projekten till korta. Vi kommer inte på egen hand att kunna skapa det lyckliga och rättvisa samhället. Det finns hopp för världen för att Jesus har kommit in i den. Vi kan gå vidare och ta nästa bild. När Nikodemus inte förstår vad Jesus menar. Ja, just att det var. Den har jag redan pratat om. Att födas i vatten och ande. När Nikodemus inte förstår vad Jesus menar med att födas på nytt, så får Jesus förtydliga. Och det säger han så här: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. För oss är det ganska självklart att vi tänker att födas på nytt har en liksom andlig betydelse snarare än en konkret fysisk. Men vi är ju uppvuxna med det språket och liksom har det med oss på nytt födelse. Jag har inte Nikodemus. Det här med att födas på nytt kan också betyda födas från ovan. Det har en dubbel betydelse. Och det var ju den betydelsen som Jesus egentligen var ute efter. För att vi ska kunna födas från ovan så den födelsen sker genom vatten och ande. Och vad betyder då det? Jag ska ta er till en text i Hesekiel som kan förtydliga det. Det är från Hesekiel kapitel 36. Vers 24 och en bit framåt. Där står det så här att det är Gud som talar här. Jag ska hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land. Sen ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni ska få bo i det land jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Som ni märkte i texten så finns både vatten och ande med här. Vattnets funktion är att rena. Att rena ifrån synd. Och det är nära sammankopplat med att ta emot anden. och få ett förnyat hjärta, att förvandlas. När anden får fylla oss så blir det möjligt att leva efter Guds bud. Och den här texten där Jesus möter Nikodemus, så kan man mycket väl förstå det som att det liksom den här bilden av hur Gud upprättar sitt folk genom att först rena dem från allt de har gjort fel och sen fylla dem med ande, att det liksom finns i bakgrunden. Det här på nytt födelsen, det är liksom del av en större helhet där Gud gör ett befrielseverk, där Gud upprättar. Nu, det skulle bli väldigt långt om jag fortsätter läsa, men om ni gör det, om ni slår upp Hesekiel 36 och fortsätter läsa, så kommer ni se att det finns liksom bilder av hur skördar, alltså det blir stor skörd och träden bär mycket frukt. Alltså där när Gud gör det här befrielseverket så upprättar Gud hela skapelsen. När vi blir på nytt födda, när vi vänder oss till Jesus och låter liksom när vi vänder oss till Jesus och låter honom ta över istället för de egna projekten som vi har haft, då blir vi liksom också en del av det här större som Gud gör. Det här att födas i vatten syftar på dopet. Och dopet kan man liksom, man kan betona det på olika sätt, men här kan man ändå tänka att det reningen som finns med liksom. Det är det som är det viktiga motivet. Och sen vilken funktion det har att dopet och att vi fylls med anden, det för oss in i Guds rike. Dopet och att vi fylls med anden är också, de hör ihop. Det är inte två olika skeenden, utan de är sammanflätande, flätade. Vi kan ta nästa bild. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike, säger Jesus. Vad är det då att komma in i Guds rike? När jag föddes, den fysiska födseln, då blev jag ju svensk medborgare eftersom båda mina föräldrar är svenskar. Jag fick försedes med ett svenskt personnummer. På ett liknande sätt kan man säga att när vi föds på nytt eller föds från ovan, när vi döps in i Kristus och i den kristna gemenskapen, så får vi ett medborgarskap i Guds rike. Och det här gäller ju vare sig liksom det var en väldigt radikal omvändelse från liksom ett liv där vi levde på ett helt annat sätt än vad den kristna tron lär. Och sen hände något radikalt och vi blev kristna och med i en kyrka och så. Eller om man har med som min berättelse av att man är uppvuxen med tron som något naturligt. Och man får under många år tillägna sig tron. Och vid någon punkt liksom säga att jag vill gå den här vägen. Och fatta beslutet och döpas. Oavsett vilken väg man har in så är vi lika på det sättet att vi har samma medborgarskap. Vi är medborgare i Guds rike. När Jesus säger att vi måste födas på nytt, då utmanar han ett tankesätt där vilken etnisk tillhörighet man var född i var väldigt viktig. Både Jesus och Nikodemus var ju födda judar. Och den judiska tron hade ju förts vidare i generation efter generation genom att föräldrar lärde ut tron till sina barn som lärde ut den till sina barn. Och även om det förekom att det var enstaka personer från andra folkslag som anslöt sig till den judiska tron, så var det ändå primärt en liksom etnisk grupp som hade som uppdrag att liksom föra hålla tron levande. Att minnas att de hade blivit förda ut ur Egypten, liksom ta vara på det arvet, på att föra lagen vidare. Men när nu Jesus säger att den som inte är född från ovan eller född en andra gång kan inte ens se Guds rike och ännu mindre komma in i det, då så säger han ju också att det avgörande är inte vilken etnisk tillhörighet du är född in i. Därför kan det här liksom vara mer radikalt än man först tänker. Att Jesus verkligen utmanar ett synsätt som var helt dominerande på den tiden. Jesus startar upp en ny familj där etnicitet inte är det avgörande. Och det så fortsätter ju liksom berättelsen om efter evangelierna kommer apostlagärningarna, när den kristna tron förs vidare till många andra grupper, till hedningar, alltså människor som inte var judar. Guds rike är inte så mycket en fysisk plats, utan snarare en, ska man säga, en annan dimension som överlappar våran tid och våran värld. Men som också liksom finns bortom våran värld på samma gång. Och det är ett väldigt viktigt tema i Nya testamentet. Även om just termen Guds rike inte förekommer så ofta i just Johannes evangeliet. När vi tillhör Guds rike så kan det också komma till en fråga där vi behöver välja vart vi har vår djupaste lojalitet. Vi kan ta nästa bild, tror jag var på det. Som medborgare i Guds rike så kan det ibland finnas en konflikt med att jag är medborgare i Sverige. Oftast gör det inte det. Men om jag ska ta ett exempel som just nu känns lite orealistiskt. Men vi har ju ett visst parti som har gjort sig känt för att inte vara så invandrarvänligt. Som hade förslag för inte så länge sedan om att man skulle göra det förbjudet att gömma flyktingar. Om det skulle bli verklighet, så skulle ju verkligen kristna behöva ställas inför ett val mellan att då följa den svenska lagen eller följa Guds lag, där vi välkomnar främlingen. Det här kanske var lite liksom orealistiskt, men fundera gärna på om ni finns i sammanhang där lojaliteter står emot varandra. Där Guds rike och den här världens rike finns i konflikt. Vad är då våran kallelse som kyrka? Vi kan ta en sista, nästa bild. När vi träder in i Guds rike så får vi möjlighet att uppleva andens närvaro som ger oss kraft, som kan ge oss helande och som kan forma våra liv till att präglas av ljuset istället för mörkret. Vi får allt det goda vi får smaka på är ju som en försmak av Guds rike. Men på samma gång så lever vi ju i en verklighet där vi ser att Guds rike inte är fullt ut. Det är inte helt och hållet verkligt. Vi ser som en, vi får som smakbitar av det. Men vi ser samtidigt mycket som är lidande. Vi upplever i våra egna liv mörker och svårigheter. Och vi ser det runt omkring oss. Vi ser det i hur fattiga förtrycks. I hur flyktingar behandlas. Och många andra saker. Så ser vi att liksom Guds rike är inte fullt ut realiserat. Så här sa min kompis Elinor, hon hade säkert fått det från någon annan också. Men att leva som kristen är att leva med huvudet i himlen och fötterna på jorden. Och med det menade hon att vetskapen om att liksom Guds rike är på väg, att det finns någonting annat bortom den här världen, det ska inte få oss att sväva iväg så att vi bara är där uppe i himlen och struntar i allt som är på jorden. Och samtidigt så ska vi inte bli så fästa vid den här världens sätt att leva, vid den här världens värderingar och perspektiv, så att vi glömmer våran tillhörighet i himlen, i Guds rike. Att leva i Guds rike innebär att vi bryr oss om hur saker och ting är. Men utifrån ett så här framtidsperspektiv där vi ser att Gud håller på att göra ett befrielseverk som vi får vara en del av. Att vi får ta med oss det synsättet när vi ser på där vi har runt omkring oss, där vi har framför oss. Att låta Guds rike vara det som vägleder oss snarare än den här världens rike. Tillbaka till Nikodemus. Den här Nikodemus som famlade omkring i mörkret. Hur gick det egentligen för honom? Fortsatte han att vara där i mörkret eller förstod han vad Jesus for efter? Ja, det är ingen som kan säga säkert, men han dyker faktiskt upp vid ett par senare tillfällen i evangeliet. Bland annat var han med bland de som begravde Jesus. Han tog dit myrra och aloe, står det. Vilket man ändå kan tolka som en bekännelse. Jesus är den här världens ljus. Och precis som han kallar Nikodemus från mörkret till ljuset, så kallar han oss att tillhöra ljuset. Mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan, står det i första Johannes. Min bön och min längtan är att när jag får sluta mina dagar, att jag ska kunna se tillbaka på att mitt liv har varit ett vittnesbörd om ljuset. Och min bön är att det ska gälla för hela kyrkan. Att vi ska precis som Nikodemus, röra oss från det famlande mörkret mot ljuset, mot den sanna upplysningen. Låt oss be tillsammans. Jesus, tack för att du är världens ljus. Tack för att du lyser i mörkret och att mörkret inte har övervunnit det. Jesus, jag vill be för att ditt rike ska få utbredas allt mer i den här världen. Jag vill be för din kyrka som är kallad att vittna för ditt rike. Jag ber att vi ska bli ännu tydligare i våran riktning så att vi kan få peka på vem du är. Jag ber att vår lojalitet ska vara tydlig. Jag ber att du ska förlåta oss när vi brister. Men tack för att till syvende och sist så är det ditt befrielseverk som kyrkan bara är en del av. Amen.